onsdagen den 3 augusti 2004, klockan är 4:07 på morgonen. God morgon denna mulna och regniga morgon. Jag gick upp vid 2:30 sådär och det började faktiskt regna. Det regnade på natten och jag hörde let på taket och lite till och från så har det regnat under morgonen och natten här. Just nu verkar det uppehåll, men det är fortfarande blöta träd, nyregnade. Och det kommer att bli lite sådär, ja, en del regnskurar under dagen. Månigheten kommer att öka och minska och lite om vartannat, kanske lite sol tittar fram. Lite varmare idag, 22 grader varmt efter det här molntäcket som har hållit värmen kvar. Just nu har vi 17,5 grader här i Nacka. Men det kommer gå upp till en 22 alltså. Vinden 6 meter per sekund, sydvästlig. Och jag heter Lasse, finns här på morgonen mellan 7-8, Radio Nacka 99,9. Ska bara se om det hörs någonting som inte funkar här. Jag ska kolla. Hallå, hallå, hallå. Vänta, så ska vi. Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå. Jo då. Jo då, det verkar funka. Man kan alltså ringa hit till Radio Snacka. Man kan ringa, va? 08-716-4417 om man vill. 08-716-4417. 08-716-4417. forskningen kring Alzheimer har kommit in på ett nygammalt spår. Länge förekommer misstankar om att det kanske är något skumt med en palm på Guam. Det är nu så att invånarna på Guam har mycket oftare Alzheimer och Alzheimer-liknande sjukdomar. Man har misstänkt en palm som har nötter som äts av folk. Och även äts av fladdermöss som ibland människor äter. Det här har cirkulerat ett tag, men nu har man återigen hittat saker som kanske tyder på det här, nämligen de spårämnen från de här nötterna man hittat i folk från helt andra delar, från Kanada, som har haft Alzheimer, men inte hos dem som har varit friska från Alzheimer. Så ytterligare ett litet spår, ett nygammalt spår på sökandet efter vad som kan orsaka Alzheimer, som i och för sig upptäcktes av tysken Alois Alzheimer. Han levde 1817-1905. Och det var 1907 som han upptäckte. Jag vet inte hur vanligt det var med importerade nötter från Guam då, men det kanske det var. Ja, om det är så här så borde det ju vara Alzheimer var finnas i vissa kulturella grupper som då äter de här nötterna helt enkelt. Även i Österlandet dit den har skickat. Så det borde inte vara så svårt att hitta samband, för så vanligt är det inte att alla äter nötter. Men det kanske är en del av ett större problem. Det kanske har att göra med blodfetter och med... När min mamma, när jag var liten, så sa min mamma att dricker man fick mjölk får man åderförkalkning och då får man dåligt minne. Det är väl lite sånt där. Det är väl lite det handlar om egentligen, att för höga blodfetter och kolesterol och så vidare. Det kanske är flera saker som hänger ihop. Men det är alltid intressant när de hittar en ny sån här liten detalj. Och det här var en amerikansk tidskrift för medicinare som man publicerade den här nygamla länken om nötterna från Guam. Siffran upp över 300 av dem som har omkommit till den stora varuhusbranden. Ganska otrevligt, det berättas att när brandlarmet gick sprang folk ut och då låste personalen dörrarna för att inte folk skulle springa ut utan att betala. Så många dog därför. Även branddörrarna låstes, och när brandkåren så försökte slå in dörrarna för att komma in så sköt varuhusvakterna mot brandkåren. Det är helt ofattbart. 300 döda i alla fall än så länge i Paraguay. Det var en ganska ruskig historia. Och det är en fattig del av Latinamerika här naturligtvis, även om det är huvudstaden av Paraguay. Så att det finns inte sjukhusplatser som räcker, så att man har vädjat till de privata sjukhusen att ställa upp och hjälpa till. Konstigt med det här terrorlarmet i New York och New Jersey och Washington DC. Nu, det är lite konstigt att det är en ganska gamla uppgifter det här. Det är alltså så här att i januari så arresterade man en Al-Qaida-medlem som höll på med data. På hans datadiskar hittade man en del intelligence. Det var väldigt detaljerad intelligence över höghus i USA. Och det var sånt här som vilka tider vakterna gick där och vilka dörrar man kunde komma in igenom och hur postgången var organiserad och hur det såg ut. Och det var även var man kunde sitta och spana på de här byggnaderna. Det är ju så här med terrorister, lite mer avancerade terroristattentat, att det är oftast flera grupper som deltar i de här attentaten. De som kommer in och själva terrorattentaten är den sista gruppen, och ofta är de helt isolerade från tidigare grupper. En sån här grupp, det är de som bara samlar information, som åker runt med kameror och tar bilder och kanske låtsas vara turister. Och de behöver inte ens veta vad det ska vara för attentat eller vad det är för, utan de har bara uppgift att gå runt och fotografera och ta reda på saker. Och det kan vara lätt att maskera om man låtsas vara turister och tar kort av varandra med byggnader i bakgrunden och sånt där. Eller om man sitter på ett fik och kollar vilka tider vakterna byts och lite sådana saker när posten delas ut. Så det är en grupp. Och en annan grupp är de som... Det kan vara de som hyr bilar eller skaffar mobiltelefoner som lämnas över sen till de här terroristerna. Eller hyr hotellrum eller sådana där saker. Skaffar kanske biljetter för lokala kollektivtransportmedel eller allt möjligt sånt där. Och de behöver heller inte träffa den här tredje gruppen som alltså är själva terroristerna som kommer in och gör själva terrorattentatet. Och man delar upp det så här ibland i flera celler för att minska risken för läckage. De som begår terrorattentat nu för tiden, de dör ju, så de försvinner, så de lär inte prata. Och det har ju varit så att de har inte alltid vetat att de ska dö heller. Det är en annan story. Men, och genom att sprida det så här så är det svårare naturligtvis för polisen att veta efteråt och kunna förhöra och få reda på sakerna. Och även i både Irak och Iran har det funnits träningsläger med till exempel Irak med flygplan. Man har haft ett helt civilt trafikflygplan stående på marken där terrorister har kunnat träna kapningar. Men vad man då har hittat i nyligen i januari, man grep en al-Qaida-medlem på hans datadiskar bland annat, så hittar man lite. Det var så en del av det här första steget när man tar reda på byggnader, och det fanns detaljerade bilder och ritningar på allt från byggnader i USA. Och det innebär då att det var det första steget man hittade. Och en del av de här uppgifterna var ganska gamla också. De var flera år gamla. Det var samlat år 2000 och år 2001 en del av det här. Så, men det är ju ingen fel med det. Så långt förstår man. Men vad jag inte fattar riktigt, varför man nu gjorde den här enorma larmet igår och i förrgår här. Man måste ha fått ytterligare någon information om att det var inte på gång just nu förmodligen. Det måste ha varit någonting sånt. Eller också har man precis lyckats dechiffrera de här datadiskarna, för de kan ju mycket väl ha varit kodad information. Och det här är ganska intressant, för att långt innan 11 september så var det en debatt i USA. Då började det nämligen komma sådana här kryptosystem, PGP, Pretty Good Privacy, som var svårare för myndigheterna att dechiffrera. Och jag var en av dem som var för att myndigheterna skulle kunna kolla det här och var emot att det skulle kunna vara för enkelt att ha sån här kryptering. Men det var många såna här frihetsgivare som tyckte, ja, det är klart det ska vara fritt, man ska få köra krypto. Men jag var lite orolig med just den här terrorrisken. Det finns inget enkelt svar på hur långt man ska gå naturligtvis när det gäller övervakningen mot terror. Det är ett klassiskt problem. Men det visar ganska konkret hur jag tror till och med Ridge, nu Homeland Security Director, han var en av dem som var emot när Janet Reno ville att man inte skulle tillåta det här sådana här krypt utan vidare, att myndigheterna skulle kunna gå in och kolla. Jag tror att Tom Ridge var en av dem som var emot Reno, men nu har han ändrat sig och bytt fot efter september. Så ganska mycket som har ändrat sig efter september. Men det goda nu är att det inte har varit några attentat de senaste dagarna i alla fall på östkusten i New York. Och det måste finnas en del mer information som man inte berättar om, eftersom den information på diskarna var alltså ganska gammal egentligen. Däremot var det första gången man hade hittat en så detaljerad terrorinformation som byggnader och rutiner på platsen och såna här saker. Om inte annat så visar att al-Qaida har varit större. Det har inte bara varit frågan om att 11 september-attentatet skedde, utan man har även haft större planer och fler planer. Och det har man sig känt till tidigare, men det är alltså en hel del. saker som man har på med, vilket gör att man kan misstänka att det är flera saker vi inte känner till. Några saker känner vi till. De skulle störta 11 stycken plan över Stilla havet samtidigt. Det var ett attentat som aldrig blev av, som tur var. Ja, god morgon. Det här är Radio Nacka 99,9. Klockan är 20 minuter över 7 och vi har en regnig morgon. 17,5 grader har gått upp till 17,9 just nu här i Nacka. Och vi kommer få lite sådär regnskur, lite mulet under dagen, kanske lite sol. Men varmt, 22 grader varmt kommer det bli. 99,9 och som vanligt kan man ringa en hit 716-4417 är det väl va? 716-4417. Och jag tänkte ta och gå vidare i boken här. Vänta, vad mörkt. Jag måste dra upp gardinen med här. Ska se. Nu ska vi se, ungefär som i boken här jag ska läsa ur Stockholmshistorien 750 år av Lars Eriksson. Det handlar nämligen om idrotten. I urkapitlet Livets goda så läser vi om hur stockholmarna mer och mer börjar intressera sig för idrott och sporter och sånt här. Höll på att säga kampsporter, det kanske inte var riktigt, men ändå. Och igår så fick vi lära oss att det gamla bondesamhällets lekar och tävlingar utövade vägkorset till en annan naturlig samlingsplats i bygden utvecklades och reglerades. Och viktiga impulser kom från den svenska lingianska traditionen av kollektiv gymnastik av militärens fysiska övningar. Men även så impulser från utlandet fick vi lära oss om igår, nämligen från de brittiska öarna i synnerhet. Därifrån kom idéer om en reglerad idrottsutövning och idéer om att olika grenar skulle bedrivas i någon form av gentlemannamässig standard. Ja, snart är det olympiska spelen igen här. En av de tidiga tävlingarna inför stor publik var den första internationella roddregattan i Norden. Den ägde rum i Helsingborg den 14 juli 1868. Och samlade 20 000 åskådare. I Stockholm ägde roddtävlingar rum inför publik från 1867. Och på 1880-talet blev rodden det stora publikdragande engagemanget i huvudstaden. De fem bröderna Wirström, den svenska idrottens första nationalhjältar, dominerade under hela 1880-talet vid stora regattor i Tynningesundet. Under 1870- och 1880-talen grundades en rad idrottsföreningar som alla hade det gemensamt att de var specialföreningar som koncentrerade sig på huvudsak en gren. Nya föreningar tillkom när vissa medlemmars intresse vaknade för andra typer av idrott. Men från 1890-talet skedde en förändring då allt fler föreningar fick flera grenar på sitt program. Nu spreds också idrottsföreningarna ut till Stockholms ytterområden, där den fattigare befolkningen, inte minst på Södermalm, började engageras i idrottsaktiviteter. Istället för 1880-talsföreningar som Stockholms roddförening och Stockholms allmänna skridskoförening skapades under seklets sista decennium bland andra allmänna idrottsklubben AIK och Djurgårdens idrottsförening. Båda grundade år 1891. Mycket typiskt för utvecklingen var den 1889 grundade Hammarby roddförening, som 1897 omvandlades till Hammarby idrottsförening med en rad ny grenar på programmet. Till en början var dock alla de här tre föreningarna mer att likna vid kvartersklubbar. AIK-arna bodde i området kring Biblioteksgatan på Nedre Norrmalm. Djurgårdarna på eller i närheten av Långa gatan på Djurgården. Och Hammarbys första aktiva medlemmar stod att finna på Bonde, Ersta och Kärhovsgatorna på Östra Södermalm. Först senare spred sig föreningsaktiviteterna till hela staden. Och inte sällan var det medel av överklassen som började ägna sig åt idrott. Grosshandlare och bokhållare var frekventa på arenor och i träningslokaler. Men även mer renodlade arbetarföreningar och dito idrotter började växa fram. Idrotten i Stockholm och resten av Sverige var dock massivt enkönad inför sekelskiftet 1900. Kvinnor förekom i ganska stor utsträckning bland publiken, men mindre bland utövarna. Ett undantag var de tidiga roddregatterna kring Vaxholm åren runt 1870, då kvinnor och män ur skärgårdens fiskarbefolkning mötte manliga sommargäster. Citat, amatörer inom handelsståndet i huvudstaden, slutcitat, som en tidning uttryckte sig i ett referat. Mot slutet av 1800-talet fanns det 7 renodlade kvinnoföreningar, och i flera andra föreningar fanns kvinnliga medlemmar. Men i idrotter där kraft och maximal styrka och fysisk ansträngning var viktiga saknades helt kvinnliga utövare. Dessutom gjorde restriktiva klädregler i enlighet med tidens kvinnosyn sitt till för att ytterligare begränsa kvinnornas valmöjligheter. I idrotter som gymnastik, simning och skridsko, men även tennis och cykel, var emellertid många kvinnor aktiva. Den enda lagsporten med kvinnliga utövare var bandy. Även om det kvinnliga inslaget även här tycks ha varit av mycket begränsad omfattning. Mellan 1884 och 1905 var skridskoåkning för allmänheten på Nybrovikens skridskobana ett omtyckt folknöje för stockholmare av båda könen. Men kvinnoidrottens stora entré skulle dröja långt in på nya seklet. Och inte förrän 1908 ingick de första kvinnorna i en svensk OS-trupp. Typiskt för idrottens slagsida socialt, yrkesmässigt och ur ett könsperspektiv var av stora militära inslaget, såväl bland ledare som aktiva. Många idrotter som löpning, simning, ridning, orientering och självfallet skytte hade klara militära kopplingar. Ända fram till 1910-talet och på den viktiga ledarsidan långt senare skulle militärer utgöra en mycket viktig del av idrottsrörelsen. Men redan på 1890-talet förekom en debatt som framhöll det orättvisa i att militärerna i praktiken kunde utöva sina idrotter i tjänsten och därmed vann fördelar gentemot civila amatörer. Detta tillbakavisades dock av bland annat officeren Viktor Balk, den svenska idrottens fader kallad. Han hävdade att en krävande tjänst tvärtom tärde på de militära idrottarnas krafter. Ja, det är en liten paus i boken Stockholms historia under 750 år av Lars Eriksson som vi läser här i Radio Nacka. Nu klockan 7.39, det är tisdag den 3 augusti 2004. Vi har en mulen dag med lite regn här, det har regnat ordentligt. Lite mer kommer nog regna under dagen, men kanske lite sol kommer att titta fram också. 18,4 grader just nu, det kommer bli en 22 grader varmt idag. På 80-talet ägde stora idrottstävlingar rum på exercisplatsen Sannahed utanför Kumla i Närke inför kanske 20 000 åskådare. Jag läser vidare ur Lars Erikssons bok Stockholms historia. Sannahed hade länge sett som vårt lands första riktigt stora publikställe. Redan dessförinnan hade en stor idrottspublik samlats i Stockholm, nämligen den 21 maj 1882 då en stor idrottsfest arrangerades på Ladugårdsgärde av Stockholms garnison. Underbefäl och manskap från 8 Stockholmsförband som i praktiken fungerade som tidiga idrottsföreningar tävlade i språngmarsch med gevär och packning och med eller utan hinder under sig. Distanserna var 100, 200 och 400 meter samt i löpning, gång och en hel del andra grenar. Inspirationen hade hämtats från samtida armé- och flottävlingar i engelska Portsmouth. Under 1890-talet formligen exploderade utbudet av lokala, nationella och internationella tävlingar i friidrott, simning, skridsko, skidhopp, längdskidåkning, tyngdlyftning med mera. Vid nyåret 1900 gick Stockholm in i det nya seklet som idrottsstad med reglerad träning och tävlingar inför publik, bedrivna av organiserade föreningar. Fritidssysslor hade utvecklats till ett systematiskt bedrivet sportande. Och den utvecklingen bekräftades den 9 februari 1901, då de första nordiska spelen invigdes i ett vackert vinterstockholm. Spelen var tänkta att vara en nordisk motsvarighet till de olympiska spelen med tävlingar i bland annat skridsko, ishockey, curling, fäktning och skidstafett. Dessutom ingick en kapritt mellan Stockholm och Enköping i programmet. Stockholmsidrottens tidiga utveckling kröntes med solskensolympiaden 1912 på stadens nyuppförda stadion. Men det var entusiasterna, med eller utan uniform, som på 1880-1890-talen kämpade på kaserngårdar och tidiga idrottsplatser. Det var dessa som lade grunden till den moderna idrottsstaden Stockholm. Och nästa delkapitel heter Stockholmsidrotten expanderar. Även om flera ledande idrottsförespråkare tillhörde samhällets tongivande grupper så tog det relativt lång tid innan idrotten accepterades allmänt. Först med Stockholms OS sommaren 1912 kan man säga att det stora genombrottet kom. Nu började stockholmarna vänja sig vid att gå på idrott på fritiden eller utöva den själv. Östermalms idrottsplats hade från 1906 varit centrum för många av aktiviteterna, men i och med OS 1912 fick stockholmarna tillgång till den nya Olympiastadion vid Vallalavägen. Den platsen hade sedan 1894 varit hemvist för idrottsparken där friidrottstävlingar hållits så tidigt som 1886. Successivt har en rad specialanläggningar för olika idrotter byggts, men OS-stadion fortfor att vara centrum för viktiga delar av Stockholmsidrotten under hela 1900-talet. I söder fanns Johanneshovs idrottsplats som stod färdig år 1923 och den vilade på befästningsmurar från 1850-talet. Arenan blev snart för trång och utökades 1944 innan den 1953 nådde sitt maximum med en plats för 15 000 åskådare. Anläggningen som 1964 döptes om till Söderstadion blev under 1900-talets senare del en av huvudstadens tre stora fotbollsarenor och huvudarena för bandyn. Innan denna mot slutet av 1900-talet flyttade till Zinkens damm, idrottsplats på Söder. Då hade Söderstadion börjat byggas om och samtidigt naggats en hel del i kanten i samband med Globenområdets tillkomst och utbyggnad. Tillkomsten av fotbollsstadion i Solna 1937 gav Stockholm en efterlängtad större anläggning. Den får räknas till Stockholmsidrottens större scener även om den ligger i Solna och inte i Stockholm. Inomhusidrotten saknade länge en större arena även om isstadion vid Johanneshov tillkom 1955. De första åren var den dock en vanlig utomhusanläggning och fick sin överbyggnad först år 1962. Anläggningen bytte namn till Hovet i samband med Globenanläggningens tillkomst 1989. Stockholm Globe Arena gav Stockholm det största inomhusarena för idrott, konserter och andra publikdragande aktiviteter. Med som mest plats för 16 000 sittande åskådare. Men Globen tillförde också en ny och mycket särpräglad komponent i stadsbilden. Den runda Globen syns väl från luften, eller långt inifrån stadens centrum. Och därmed fick Stockholm en byggnad som nästan lika hög grad som stadshuset har kommit att karaktärisera staden. De stora publiksporterna, fotboll, ishockey och bandy, samlade under 1940- och 1950-talen tiotusentals åskådare till de viktigaste matcherna. Och därefter har konkurrens med tv och andra aktiviteter minskat intresset, men fortfarande behåller de tre sporterna greppet och många stockholmare. Kännetecknande för Stockholmsidrotten under 1900-talet är ju tre stora föreningar. Alla med rötter i det sena 1800-talet har utvecklats till att omfatta allt fler grenar och dra till sig en allt större publik. Och samtidigt har många föreningar som väl var så stora i Stockholmsidrottens barndom, varav några nämns tidigare i detta kapitel, avsomnat, eller i alla fall försjunkit i en halvslummer. Konkurrensen om publiken och självfallet om de bästa idrottsmännen mellan AIK, Djurgården och Hammarby är något som har kännetecknat i alla fall det senare halvseklet av Stockholms idrottsliv. Samtidigt bör man komma ihåg att de tre stora verksamheterna, trots en egen omfattande ungdomsverksamhet, till betydande del har vilat på det oglamorösa slit som tränare och ledare presterat i en rad mindre kända klubbar och föreningar. Konjunkturer har skiftat genom åren. I slutet av 1940-talet var Hammarby huvudstadens stolthet i ishockey, medan Djurgården innehade samma position i början av 1960-talet. Och AIKs fotbollslag under 1990-talet kunnat räkna sig bland landets främsta. Efter några framgångsrika år på 1960-talet tvingades Hammarbys bandylag lämna allsvenskan. Samtidigt som gamla klassiska bandyklubbar som IFK Stockholm och Gustavsbergs IK gick kräftgång på en än lägre nivå. Bandyn, lika gammalt som Stockholmsidrotten själv, höll på att försvinna ur huvudstadens idrottsliv. Främst till förmån för ishockeyn. Men 1995 kunde Hammarby åter ta plats bland landets främsta bandyelit med Zinkensdamm som hemmaarena. Medan Djurgården vann SM-guld i ishockey 2001. Ja, där gör vi en liten paus. Fortsättningen kommer vi komma in på Solskens olympiaden 1912. Ur boken om Stockholms historia under 750 år av Lars Eriksson. God morgon, det här Radio Nacka, heter Lasse Lundberg, finns här på morgonen, man är 7:08. Just nu är klockan 8:09, tisdagen 3 augusti 2004. Och en mulen morgon omger oss här i Nacka just nu. Det har inte varit mycket till sommar i år, det är inte för sent än, vi är bara i augusti än så länge. rådgivare Nacka Radioförening. Jag heter Lasse, finns här på morgonen mellan 28. Nu är klockan strax 8 här om någon minut då. Vi får säga tack och adjö. Man kan även höra dessa sändningar på radiolars.com. Ytterligare en lite mulen, lite regn idag, så att det är bara att ta med sig galoscherna idag igen.